Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Skilsmässopodden är en podd om bättre relationer och om separationer. Vi har också skrivit en bok som heter Lyckligt skild. Du hittar den i bokhandeln och på nätet.
Hej allihop!
Hej!
Mycket välkomna till avsnitt 93 av Skilsmässopodden.
Hjärtligt välkomna!
Ja. Du, vad ska vi prata om idag? Ska jag berätta vad som pågår här nu?
Berätta.
Jag ska först be om ursäkt för att jag är så jäkla snurrig.
Ja, men du behöver inte be om ursäkt för det. Det är...
Jo, men jag vill säga att jag vet att det här inte låter riktigt.
Att det hörs.
Ja, precis. Ja. Det är så illa som det låter. Mm. Vi ska prata om ålderskriser. Det är med ett kärt ämne. Vad kännetecknar de olika? Och för separation hänger ofta ihop med det där.
Ja.
Jag har själv haft rejäla ålderskriser och har starka åsikter om vad som måste göras. Vi har också lyssnare som frågar om några specifika godtagbara skäl eller inte till att skiljas. Mm. Och du Magnus, du blir faktiskt ifrågasatt där.
Hoppsan, jaha,
du har ett trick, säger du, som du ska ta upp för att hantera besvärliga människor. Ja. Förstår inte alls hur du ska kunna veta någonting om det.
Jag har ju ingen sån omkring mig.
Nej. Och vi ska hinna mycket, mycket mer, så jag tycker vi drar igång. Men du, först en fråga bara.
Ja.
Det finns, jag läste en undersökning som påstår att de som liksom signalerar familjelycka och blingar med det i sociala medier, att det är de som kanske inte har så härlig familjelycka. Vad tror du om det?
Ja, nej, jag tror inte det. Jag tror inte att det är så.
Du tror att de som
nej, de som irriterar sig på det. De som irriterar sig på
varför
den här blingan.
Varför åkte pekfingret fram här?
Jo, därför att jag tycker att det är en missundsamhet bakom det här också. Att det, man, och
de som det är, irriterar sig på
ja, de
som
irriterar sig på de som blingar, de kanske inte har så bra däremot.
Nej.
För jag tror nämligen att... Nej, nu, förlåt.
Okej, det är den podden. Ja. Jag
har bestämda åsikter idag. Ja. Mm. Och så kommer du få ett råd sen när du ska hantera besvärliga människor. Men förlåt, säg.
Nej, jag har...
Ja, nej, men jag tänker så här, jag tänker så här, jag vet att det är så här, jag håller på med det själv ibland, man är så här, vad den där är ute och vad det ser så gulligt ut, och så raljerar man över människor som lägger upp gulliga bilder på sina barn, eller hundar och katter, eller vad det är. Och jag kan känna så här, det är liksom, det är så typiskt oss här i det här landet att vi inte får förhäva oss, vi får inte visa upp någonting som är för bra, vi får inte vara så där coola, utan då ska folk komma så här, jag tror att du är någonting, jag håller på att lägga upp en massa bilder på barn. Jag tycker det är fånigt, varför kan inte folk få göra det och bara vara så här, ja, här är mina barn, jag har en härlig familj, jag har en härlig fru, jag vill göra med dig ibland också, jag har en sån härlig kvinna.
Jo du, en sån intressant kvinna har jag.
Nej, jag gick för långt där. Men på riktigt, jag tycker att det är missundsamt att inte tillåta folk att göra så.
Ja, och jag håller med dig. Men det var absolut inte det som var frågeställningen. Utan tror du att de som lägger upp många bilder på här sitter vi i min härliga familj, att de är lyckligare i sitt familjeliv än de som inte gör det?
Ja, det vet jag faktiskt inte. För att de som inte lägger upp, det behöver inte innebära att de inte är lyckliga.
Nej, om jag nu får hämta ta ordet en kort stund.
Ja, vänta lite.
Jag tror ju så här. Att, för jag menar, själv, när jag är ute med vänner och kanske vänner som vad kul hon får träffa den där och så vidare, då är ju jag i den situationen och jag lägger inte ut det särskilt ofta.
Nej, absolut.
För att jag är i den situationen, för jag känner inte, det faller mig heller inte in att det här skulle jag behöva visa. Det är ju heller inte så att när du och jag gör mysiga saker att vi alltid lägger ut grejer.
Nej.
Så jag menar bara att jag tror att det kan ligga någonting i det, att de som lever livet istället för att visa upp livet kanske har lite trevligare.
Ja.
För jag upplever att mitt liv är trevligt utan att jag lägger upp särskilt mycket.
Ja, det gör jag med. Men jag tycker att de stunderna jag lägger upp också är trevliga. De är inte otrevliga, de är väldigt trevliga.
Okej, han har inte fått frågan. Men vi tar en annan punkt då. Det är helt hopplöst.
Nej, där ska vi stanna vid.
Jag vill bara säga en sak som jag är glad för.
Ja.
Tack kära lyssnare, för att det är så många som köper vår bok Lyckligt skild. Jag är jätteglad för det. Och framförallt så ser jag också att det är jättemånga, man ser statistiken hur många som köper eller liksom hur de ligger på listorna. Då ser man att ljudboken ligger högt. Och jag tolkar det som ett tecken på dels att folk gillar ljudböcker såklart. Mm. Men också att det här är någonting som man kanske lyssnar på innan man är redo att visa sin partner. Att man går i sådana här tankar.
Visst. Och det kan man ju förstå att man inte vill gå och skylta med den här boken.
Ja,
så att det är ju, och den finns ju som e-bok också, så man kan ha den gömd i sin dator eller sin iPad eller någonting.
Du, ska vi gå in på nästa sak här nu då?
Ja, visst. Absolut.
Då tar vi det här under den korta parollen: är det skäl nog att skiljas?
Mm.
Vi har en lyssnare. Om man bara drar ihop frågan så är det så här: min partner beter sig illa mot våra gemensamma barn. Är det skäl nog att skiljas? Och den här lyssnaren undrar då med vilken rätt hon liksom ska bestämma vad som är rätt för deras barn. Det är lika mycket hans barn så att säga. Men hon tycker inte att han är schysst mot barnen.
Mm.
Är det skäl nog att skiljas? Om vi gör det lite svart eller vitt liksom.
Ja, ja alltså skäl, om man då skulle uttrycka det på det sättet, att jag vill skilja mig från dig för att du är dum mot barnen.
Ja.
Det tycker jag ju är om så här, det är liksom allt är skäl nog att skilja sig egentligen. Det finns ingen liksom skala för det, men jag tycker ju så här att om man verkligen har gjort allt för att hitta ett sätt att komma överens om det här.
Mm.
Det vill säga att man säger ifrån, först jag tycker vi har olika syn på hur vi ska hantera barnen. Du tycker så, jag tycker så. Vi måste hitta ett sätt att lösa det här på så att vi inte blir olika mot barnen. Har man gjort det och motparten ändå säger nej, jag tänker fortsätta vara elak.
Nej, men så säger ju inte
nej, det
den.
Fattar jag väl också.
Utan den säger, nej, men jag tycker att de ska uppfostras på det här viset.
Ja, absolut. Ja. Men alltså, just den här är så himla svår. Därför att man kan ju säga så här, om det leder till att du då tappar känsla för den här personen av det skälet att han eller hon är dum mot barnen.
Mm.
Ja, men då är det skäl nog att skiljas, absolut.
Mm.
Sen kan man ju dra det vidare och säga så här, ja, men på vilket sätt hjälper det barnen att du skiljer dig då? För den här personen kommer ju fortsätta vara sträng och du kommer fortsätta vara inte sträng eller vad det nu är. Liksom.
Just det. Ja, det, det blir egentligen två frågor.
Ja.
För när man har en väldigt olika syn på hur barn ska uppfostras, det kan ju jag känna igen mig i mitt och min exmans förhållande.
Mm.
Där han nog bar på en syn. Han var, måste jag säga, en oerhört bra pappa. För han investerade alltid jämlikt och så vidare. Men i grunden så fanns kanske en mer gammeldags syn hos honom.
Mm.
Medan hos mig fanns en syn, på sätt och vis en mer demokratisk syn. Om man ska säga det. Och jag kan inte säga vad som är rätt och fel. Men där var vi väldigt olika. Och Det ledde ju inte bara till det, utan just att det också blir konflikter en emellan. Det blir ju också någonting som måste vägas in i skäl att skiljas. Trivs vi ihop utifrån det här?
Ja,
liksom?
Men det är exakt.
Men sen så tänker jag också att om den här lyssnaren på allvar tycker att barnen far illa, då är det ju hennes plikt, skulle jag snarare säga, att se till att det upphör. Och om det då upphör genom att de separerar, eller om det åtminstone blir ett ställningstagande där man säger, jag accepterar inte det här.
Mm.
Så ja, jag tycker att
nej men,
det är svårt att isolera frågan, men
ja, det är svårt att isolera.
Kan det där vara ett skäl till att man inte vill fortsätta ihop?
Absolut, men jag tycker så här, att man har olika sätt att se på barnuppfostran, att man behandlar sina barn olika. Det tror jag nästan är eller det är liksom självklart att det blir så, för ja. Man är två olika personer och man har olika relation till dem.
Precis.
Sen kan den skillnaden vara stor och liten. Mm. Den kan vara liksom bra och dålig, kan man säga. Och är den dålig, som du säger, om vi lämnar det åt sidan att det skulle vara skadligt för barnet, så att vi har så väldigt olika syn på hur barnen ska uppfostras. Jag tror inte att de tar jättestor skada av hur min partner uppfostrar dem, men vi är olika.
Mm.
Det är liksom så här, barnen klarar nog den där olikheten, det tror jag. Men om du inte tycker att din partner, du tappar respekt för din partner,
precis,
för att den är kass på uppfostran, ja, men då är det svårt att fortsätta.
Mm.
För jag tycker att det är så här, skäl nog att skiljas, det är när man inte vill fortsätta ihop längre, liksom, om man nu, det finns en massa skäl, men det är ett viktigt skäl. Nej, men jag respekterar inte den här personen, jag tycker inte som den, vi har inte samma värderingar, jag älskar inte min partner längre. Det är skäl nog, och det kan komma sig av att man är liksom olika mot barnen, absolut.
Mm. Jag tycker också att det finns ett bra begrepp när det gäller barnuppfostran som man också kan tänka på i det här fallet, att det räcker med att vara good enough.
Absolut. Oh, ja.
Så om ens partner åtminstone är good enough, ja, om man är olika, fine.
Ja.
Det som du säger, barnen kommer inte ta stryk av det. Utan det kan ju vara att det, ja, man får isolera var sak för sig, helt enkelt.
Ja, good enough. Det är bra, det är jättebra.
Ja, det är viktigt.
Mm.
Det är viktigt i alla sammanhang.
Mm.
Det räcker med att vara tillräckligt bra.
Mm.
De flesta strävar och tar ut sig, tar slut sig.
Jag kommer ihåg att säga till dig så fort du klagar på mig. Jag är good enough, bara så du vet.
Det kommer jag säga nej då. Okej, här kommer en ny lyssnarfråga. Det är en man som frågar. Han säger så här: jag har lyssnat på flera av era avsnitt, men jag vet inte om jag är helt överens med framförallt dig, Magnus, som tycker att brist på förälskelse och kärlek är fullgoda skäl att separera. Är inte det ett alltför självcentrerat sätt att se på tillvaron? Undrar denna man.
Ja.
Så om vi nu har lyssnare som inte har lyssnat så mycket, så har jag uppfattat dig, Magnus, som att du menar att även om man känner kärlek kanske av det mer vänskapliga slaget till sin partner, men inte har den här förälskelsedelen eller den här romantiska eller sexuella känslan för sin partner, det skulle i din värld vara skäl att skiljas.
Ja.
Kan du förklara och berätta hur du tänker?
Nej, det kan jag göra. Jo, jag ska förklara. Nej, men jag tänker så här, att jag säger inte att den som inte känner den här känslan, liksom starka kärleks- och passionskänslan, måste skilja sig.
Nej, nej.
Det tycker jag inte. Men jag säger att det är ett fullgott skäl om det inte räcker för dig. Om du är en person som liksom vill ha den här starka känslan i livet och saknar någonting och blir liksom, ja, du blir inte, du tycker inte att du lever ett fullgott liv om du inte får det. Ja, men då är det kanske ett skäl att lämna den relationen.
Och där är, om vi fortsätter gräva där då.
Mm.
Det låter ju väldigt självcentrerat. Om jag inte tycker att jag får det.
Mm.
Kan du försvara det? Kan du försvara det?
Ja, det kan jag. Därför att vad skulle stå emot det då? Vad är det som säger
att de andra blir ledsna?
Ja, absolut. Men de kanske blir ännu ledsna om jag går igenom livet och är olycklig.
Det tror jag inte.
Nej, men det vet jag 17
du
faktiskt.
Tror det.
Ja, jag kan tänka mig att det skulle kunna vara så. Därför att det är så här, det går ju att skapa ett bra liv även efter en separation. Det går att skapa ett roligt och glatt liv även om man lever på olika ställen och inte mamma och pappa är ihop faktiskt. Det går ju.
Jo, det gör det. Men om jag nu tar den här sidan en stund innan jag ens börjar tänka vad jag tycker, så
ja,
så är det ju lite så att om du då känner att nej, men jag får inte ut tillräckligt, men jag vill ha härligare sex i livet än så här till exempel, då kommer du att tvinga din partner och dina barn genom en väldigt stor och svår process.
Mm.
Och det är ju det som är hindret för de flesta. Det är därför man tänker att ja, men det är bara för att du vill ha bättre sex liksom.
Mm.
Men du menar ändå då kanske att rent principiellt så är det kanske värt det, för att en separation behöver inte leda till att alla mår dåligt över tid, och över tid så har du fått ett bättre liv och egentligen har de andra då över tid heller inte fått ett sämre liv. Är det så du tänker?
Ja, absolut. Alltså så här, jag tycker man får dela upp saker lite grann, därför att jag tycker att vissa saker kan man ju lösa inom ett förhållande. Alltså, jag tycker ju verkligen att man ska försöka lösa saker,
ja,
så att man inte bara säger, men det här var inte roligt, jag sticker.
Mm.
Och har man ett taskigt sexliv, då kanske man kan försöka få till det på något sätt. Och jag kan samtidigt också tycka att det kanske man kan sätta åt sidan lite grann för något annat. Men om det är så att man börjar tappa känslan, kärleken och förälskelsen eller liksom den kärleken för den parten man har, då är det en annan sak. Därför att det blir inte ett riktigt lyckligt liv och det blir heller inget bra, man blir inte några särskilt bra förebilder för sina barn då heller. Förstår du skillnaden liksom? Eller vad jag menar?
Jag förstår skillnaden.
Och man kanske kan få upp kärleken och gnistan igen också. Det tycker jag absolut man ska försöka med. Men jag tycker ju verkligen att det är ett skäl att ta sig igenom den här jobbiga processen. Att man inte är lycklig i förhållandet. Att man inte känner det man vill liksom.
Ja, men då får jag fråga. Alltså det är egentligen tycker jag att, jag säger inte att det är fel. Men det är att begära ganska mycket. Och jag tror att det är få förunnat, måste jag säga. Att leva i en sån relation. För jag tror att vardagen tar över så fruktansvärt mycket och plikter tar över. Om jag frågar dig vidare, du stannade ju längre i ditt förhållande, om jag förstått det rätt, fastän du kände att det inte var rätt. Där tror jag jättemånga är och stannar. Om du skulle sätta ord på vad det var som gjorde att du stannade och vad det var som gjorde att du sen lämnade.
Det var nog ganska mycket av det du säger, att jag tyckte inte att liksom, jag vill ju inte utsätta alla de här människorna för den, och inte mig själv heller, för det jobbiga det skulle innebära att skiljas. Och det fanns flera skäl. Jag tyckte också att jag kanske var för egoistisk som tyckte att det var ju bara jag som ville det här och ingen annan. Och jag tyckte också att det var jobbigt liksom rent runt omkring, vad ska grannarna säga eller på att säga. Det fanns massor med skäl till att jag stannade kvar i det. Och jag vet inte. Det är klart att jag kan tycka nu i efterhand, ja, men jag skulle väl ha skilt mig tidigare, men ja, det gjorde jag inte och det blev som det blev. Och sen, jag vill säga det igen, att det är ju inte, det är så svårt att sätta gränser för liksom så här, det här är skäl nog och det här är inte skäl nog, för det kan man ju bara känna själv.
Ja, men jag tror att det är det där som suddas till så mycket, att ens känsla för att hitta det svaret, den grumlas så mycket av att man i grunden tänker att det skulle vara fel att lämna.
Ja.
Så att man har så starka hinder. Jag själv levde i ett förhållande, jag tror att jag stannade åtminstone i 9 år, där det bara mest var kämpande, för att jag inte kunde tänka tanken att jag skulle separera. Var och en har ju sin process, men jag tänker att det som vi kanske vill med skilsmässopodden, det är ju ändå att jobba för att få bort det här tabuet. Ja. För det är inte så att jag eller mina barn eller min exman blev olyckligare efter att vi hade separerat, utan tvärtom. Mm. Det var bara det att det är jättejobbigt när man går igenom det.
Mm.
Så att man men att hitta det ärliga svaret hos sig själv och försöka se, för egentligen tror jag också som du, att många separationer handlar om att man har tappat känslan. Men man, för sin egen skull, så behöver man kanske lite lömskt klä det där i andra ord.
Ja, absolut.
Som kanske skulle, ja, han har bla bla, eller hon har minsann inte. Och att man liksom försöker göra förnuftsskäl av det. Medan det egentligen handlar om den här känslan. Mm. Som ju är helt, den är ju jätteviktig, för det var därför ni blev ett par en gång. Då gills den ju. Om den är borta så gills ju det också, tänker jag.
Mm,
bara man ser till att ta ansvar för att göra separationen så ansvarsfull som möjligt gentemot barn. Och så
vidare. Ja, därför det är det handlar om. Liksom. Det är så här, jag fick frågan, jag satt i radio nu i söndags i Kärlek i P4. Och vi pratade just om det här att skiljer folk sig för lätt idag? Och jag kan inte, det är helt orimligt för mig att tro att det skulle vara så att folk skiljer sig för lätt. Mm. Jag tror att det är däremot många som stannar kvar för länge av alla de här skälen. Liksom. Sen är ju inte det så att jag vill uppmana folk att gå ut och skilja, för det är bra. Det är inte det. Men jag tycker så här, det kan finnas, eller det ska inte så mycket till egentligen. Man ska kunna, det ska vara lättare. Och jag tycker igen så här, det handlar ju bara om hur du gör skilsmässan.
Ja, det är där inte betoningen ligger. Man måste, om man gör den, om man ser förnuftigare på det här, att kärlek, det är rimligt att kärlek tar slut. Och det är inte förbjudet, det är inte ett brott att sluta älska. Då kanske man också kan ta sig igenom det här plågsamma på ett mindre skuldfyllt vis och vara lite bättre mot varandra.
Ja. Precis. Ja. Det jag tycker att man istället, eller klart att man ska lägga en massa kraft på att ta reda på hur får vi våra relationer att funka. Det är ju viktigt såklart,
ja,
för det är viktigt, det är bra om det kan funka. Mm. Men det läggs alldeles för lite kraft på att se hur gör vi när det inte funkar? Ja. Hur gör vi skilsmässan på bästa sätt och separationen och liksom för alla inblandade parter. Mm. Där tycker jag det saknas liksom, ja, kraft.
Men där har vi vår bok.
Ja.
Och det är jag stolt över, att vi ändå liksom lägger kraft och fokus på det. Hur man gör det här på bästa sätt, mm, om man nu måste göra det.
Ja.
Nej, men ingen skuld, inget sånt.
Nej, jag tycker det är... Ja. Det kan jag se som en mission.
Ja, det är bra.
Du, får jag fråga dig en sak? För det var en, jag tänkte på det i veckan. Det var faktiskt till och med en person som tog upp det själv så här. När man går i de här skilsmässotankarna och separationstankarna så har man ju en massa idéer om ja, okej, det här förhållandet är inte bra. Det här trivs jag inte med. Men om jag skiljer mig, då kommer jag göra annorlunda. Då kommer jag göra alla de här sakerna. Tänkte du sådana saker som du hade? Så här, så här ska jag ha det. Så här ska det bli när jag lever separerat. Inte överhuvudtaget?
Nej. Det var mer så här, hur det skulle bli sen. Det var bara en skräck som hade... Alltså tidigt så var det bara en skräck som hade att göra med hur ska barnen klara det.
Mm.
Jag vet inte. Jag tror att jag... Och sen blev det på annorlunda sätt som jag kunde tycka om, ja, väldigt mycket. Men det var mer så här, hjälp.
För jag kommer ihåg att du flyttade till en lägenhet som var alldeles kritvit.
Mm, ett litet sanatorium. Ja,
men det var ingenting som du tänkte innan. Så här, gud, såg du det framför dig? Jag ska ha en lägenhet, den ska vara vit, den ska vara liten, det ska finnas ett badkar. Och
nej, det var mer så här, jag måste ha någonstans att bo. Eftersom vi skulle göra så att barnen skulle bo kvar så skulle jag ha en egen liten lägenhet. Och, och min exman en egen liten. Och när jag väl... Liksom då skulle, jag köpte en sådär som man ofta får göra då. Man har lite ont om pengar så köper man någonting som måste renoveras.
Mm.
Och sen så. Men då ville jag att allting skulle vara kritvitt. Allting skulle vara kritvitt. Ja. Det fanns inte tv. Det skulle vara tyst. Tyst och vitt. Ja. Och jag insåg sen att det var ju en sjuksal jag hade gjort.
Ja.
Faktiskt. Ja. Men det var också så att när väninnor kom och hälsade på, alltså de ville vara där. För det var verkligen så där. Och när barnen kom så var det också, de blev så trötta. Alla blev väldigt trötta där. Det var väl vila man behövde.
Ja.
Och det var mycket det jag behövde. Efter min separation. Det var för det som var skälet. Det var att det var för tätt. Vi hade för mycket konflikter. Det var för tätt allting. Jag hade ingen space överhuvudtaget. Jag hade inget utrymme ens att vara mig själv. På grund av hela familjesituationen på något sätt.
Ja.
Och skälet egentligen var ju att jag kände att det här är inte heller så sant.
Ja.
Och att jag inte var lycklig. Det var ungefär som att det hade jag kunnat låta bli att vara resten av mitt liv. På riktigt.
Ja, okay.
Kanske för att man har glömt att det finns lycka att få.
Ja.
Jag var tacksam för barn. Jag hade mycket att vara tacksam för, men jag var inte lycklig. Det var för mycket kämpande.
Ja. När du skilde dig? Men
innan
du,
jag skilde mig.
Ja, eller separerade. Ska säga. Var det någonting du förändrade? Som du behövde inte ha tänkt det innan. Gjorde du förändringar i ditt liv så här, när du väl... hade separerat.
Nej, egentligen inte. Men jag kanske tog hand om mig själv. Jag vilade ju mer.
Mm.
Jag var ensam mer. Jag tycker jag, förstår du va? Mm. Du som vet nu hur mycket ensam jag behöver vara.
Mm.
Jag är inte funtad för det där.
Nej.
Och sen så när jag var med ungarna så var jag ju mer så att säga med ungarna.
Ja.
Det fanns ju alltid ett underskott hos en då. Och då tyckte jag att jag ville liksom ägna ännu mer tid. Ja, jag hade alltid ägnat mycket tid åt dem, men ännu mer på något sätt.
Mm. Ja, intressant.
Hade du så här, jag ska bli sån när jag skiljer mig?
Nej, jag hade nog inte. Det var nog också lite så här, det måste bli på ett annat sätt. Det måste bli bättre. Jag visste nog inte riktigt vad.
Nej.
Jag tänkte nog att jag kommer få mer tid för mig själv. Jag kommer kunna träffa vänner och vara ute mer. Så blev det absolut inte. För jag var ju precis som du. Jag tyckte det var jätteskönt att vara ensam hemma. Och sen så... Alltså det blev ändå så att jag förändrade en del saker. Jag slutade röka då när jag flyttade till en egen lägenhet. Och bara sa, men här ska jag inte röka. Så då, vad sa du?
Hygg då. De andra skulle ta din rök.
Nej, ja, det var inte de andra. Nej, men och sen så... Ja, men och det kan ju hänga samman med andra saker också. Men det var några saker som jag liksom så här, jag tyckte att jag faktiskt... jag började träna mer och lite sånt där.
Mm.
Så vissa förändringar gjorde jag. Men jag kan tänka mig att det... Och det var väl också så här, det var så, jag tror jag förstod ganska snabbt att jag hade så här, okej, jag lever i den här relationen, det känns inte bra. om jag gör slut på den så kommer de här jobbiga sakerna följa med. Men det här kommer också bli bättre, för annars har vi inte gjort det liksom.
Mm.
Men sen, det var ju också bara så här, fantasier, och det var så svårt att se vad kommer egentligen att hända, hur kommer det bli. Det var också roligt, jag hörde, det var någon som sa, den här rädslan för att stå, skilja sig, så skulle man sitta ensam i en etta, ett rum och kök med tre barn på ett, i tom lägenhet.
Ja,
liksom.
Just det.
Den kände jag när jag flyttade faktiskt, även om det inte var en etta, men jag kände så här, det här är så oombonat, det är inget hem, här har jag bara flytt hit och här ska mina barn bo. Det tyckte jag var jobbigt den första tiden faktiskt, ja. Men det blev ju ett hem.
Att det blir trivsel till slut.
Ja.
Ja. Det är lite eländigt där i början.
Ja, det är det.
Det är en puckel, ja. Men man kan ta sig över den.
Det kan man.
Mm.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ja, du?
Ja.
Får jag fråga dig en helt annan sak?
Det kan du få göra. Jag är här, för dig.
Ja, men så här, om du gör bort dig, alltså till exempel, ganska stort, så här, du kanske har varit på en tillställning och sen så har du varit oförskämd mot någon eller gjort något så här, taskigt, så att du fattar det först nästa dag. Liksom, så här, åh, vad sa jag? Eller vad någon påpekar, vet du att du gjorde det där? Liksom. Mm. Hur reagerar du då? Vad gör du då? Liksom?
Jag typ dör. Nej, men jag tycker sånt är fruktansvärt jobbigt. Ja. Det äter mig. Och så hemskt.
Alla har sett det där. Det är flera som har sett det.
Fruktansvärt i så fall.
Men hur hanterar du det? Vad gör du sen? Liksom?
Jag har ju svårt att inte agera på det.
Mm.
Det är kanske mitt problem generellt här i livet. Att starka känslor måste ageras på.
Mm.
Jag måste lösa det.
Mm. Ja, men hur gör du? Liksom?
Jag får ringa upp den då antagligen. Och säga att jag förstår att jag kanske gjorde någonting som gjorde dig ledsen. Eller att det var opassande. Ja. Förlåt. Jag får ringa och be om ursäkt.
Ja.
Det är ju ett bra trick.
Ja,
det löser hemskt mycket.
Ja, ja,
ja. Då kan nästan det som var jobbigt bli så att man har en bättre relation än innan det ens hände.
Absolut, ja.
Säg varför du undrar.
Nej, jag läste om liksom så här fyra olika sätt att hantera sånt. Och så försökte jag pricka in mig själv. Jag försökte inte pricka
hantera,
in
det.
Nej, men just när man...
Ja, det läste att man jag också. Det, ja. Att hantera skam.
Ja, precis. Mm. Så att antingen att man liksom... skäms och går undan, just att man bara, lite som du säger, jag dör och så bara, jag vill inte träffa de här människorna överhuvudtaget igen, och jag gör det, så kommer jag aldrig någonsin ta upp det.
Mm, och det är en metod,
ja, det är en
bara
metod.
Att trycka undan,
just att
det.
Man skäms. Ja. Och den andra är lite den du är inne på, att man känner skuld och ber om ursäkt för det.
Ja.
Vilket ju är liksom så här, du tar på dig det och säger förlåt mig, det var mitt fel alltihopa.
Mm.
Sen fanns det en annan som de då kallade för externalisering, och det är att man säger, ja, men det var ju, den där personen var ju dum. Det var ju dens fel.
Precis. Att man skyller det på andra hela tiden.
Ja,
varenda misslyckande eller varenda pinsam sak man har gjort är någon annans fel.
Och sen en till då, som kanske är mer egentligen den du är inne på. Att känslan är att oj, det här var inte bra. Det här måste vi rätta till och göra bättre så att det inte händer igen.
Ja.
Vilket ju kanske är liksom... Det är lite så där att man släpper sin egen skam och säger så, ja, men jag kan ordna det här. Ja, det här ordnar vi tillsammans. Det ska inte hända igen liksom. Lite likt skulden, men
ja. Alltså jag tycker att man ber om ursäkt.
Ja.
Och det är bara man själv som kan avgöra om det kommer hända igen. Sen det är upp till mig. Men jag tycker att ja. Den intressanta här också ja. Är den här där med människor som gör saker eller är med om saker där det alltid är någon annans fel. Ja. Det är ju en väldigt olycklig läggning. Ja. För en sån människa utvecklas ju aldrig.
Nej.
Den finner ju därmed aldrig något skäl att förändras själv.
Nej.
För det var ju alltid någon annans fel. Mm, det är ju det som blir så hemskt för en sån människa. De kommer aldrig utvecklas. Nej. De kommer aldrig att liksom möta sina egna tillkortakommanden i en vilja att bli bättre en annan gång. Liksom. Och kanske fortsätter att såra människor, men det var alltid någon annans fel. Man blir väldigt ensam till slut då.
Ja, nej, jag tycker att det är, egentligen kanske det bara finns två sätt, och det ena är att man skiter i det eller man gör någonting åt det, så kan man också säga.
Mm.
För den som känner skam och bara går undan och låtsas som ingenting, den gör ju inte heller någonting åt det, den kommer ju inte någon vart heller, den kommer ju bara fortsätta skämmas och ha dåligt samvete dåligt. För att den gör bort sig hela tiden.
Precis.
Så det är ju liksom, jag tycker ju att ska man säga den bästa framkomliga vägen, det är att göra någonting åt det, att liksom be om ursäkt.
Absolut.
Eller ta upp det i alla fall och säga förlåt, vad var det som hände, jag kände att det blev fel.
Och då tycker jag så här, tricket är, för det där har jag fått lära mig, tricket är tycker jag, eller jag har tänkt kring, hur fan gör man det då när det kanske är så att den här andra personen tycker att den kanske har glömt det. Man vet ju inte, är det här en stor sak eller inte för den andra?
Visst.
Kommer den här att tycka att jag är en idiot nu? Ja. Som 4 dagar senare hör av mig och tar upp det här. Men jag tycker att det behöver man inte... Man behöver inte hindras av det. Då brukar jag säga så här. Du, jag har tänkt på en sak. Mm. Och det här kanske bara jag som bryr mig om. Men jag har tänkt på en sak som jag jättegärna vill säga. Och det är att det blev fel när jag...
Mm.
Man behöver inte göra det... Så att det finns ju ingen som kan bli arg på en för det.
Exakt.
Det de möjligen skulle kunna tycka, gud vad hon gjorde stor grej av det där.
Ja,
då får det vara mitt straff.
Ja.
Då får det vara mitt straff att jag gjorde det på något
vis.
Men jag har i alla fall gjort rätt för mig.
Ja visst, jag tror att det är väldigt få som tänker, gud vad den där var konstigt som gjorde stor sak av det. Jag tror snarare att alla uppskattar att man har liksom uppmärksammat en sak och verkligen vågar göra någonting av det. Och det tror jag alltid är positivt.
Och det där tycker jag också man kan göra mot sina barn, även om det har gått, gått lång tid. Fan, jag kommer ihåg en grej.
När du var 3 år.
Ja, men det är typ så som jag tänker på ibland idag. Jag tycker det var så dumt av mig. Ja. Jag vill bara säga det.
Ja.
Då lär de sig också att be om ursäkt nämligen.
Ja, visst. Absolut. Ja.
Det är bra. Mm. Nu kommer vi till livskrisämnet.
Ja, ditt favoritämne.
Ja. Jag tänker på ålderskriser.
Ja.
Jag tänker på liksom vad de ofta står för. 30-årskriser på ett sätt, 40-årskriser på ett sätt. Separation är ju en livskris. Men separation kan faktiskt också inte helt sällan vara en följd av en 40-årskris till exempel. Tittar man på åldern när människor skiljer sig. Kvinnor är ofta 42, alltså medianen för kvinnor som skiljer sig är 42 år. Män är lite äldre. Och då är frågan, det kanske hänger ihop med en sån här utvecklingskris. Att man... För ska jag säga vad den typiska 40-årskrisen, vad den typiska mantrat för den som är i en 40-årskris är?
Ja.
Det är ju liksom, is that all there is?
Ja.
Är det så här livet ska vara nu?
Ja.
Och så börjar man, och jag tror ju att det finns någonting i just de här siffrorna. Man byter, man byter tiotal. Det är det som gör att det blir extra tydligt. Man blir inte mer... gammal det året just, men det händer någonting.
Ja.
Det händer någonting. Och då ser man sitt liv lite mer utifrån kanske.
Ja.
Och ibland blir det där otäckt.
Ja.
För mig blir det fruktansvärt otäckt varje gång.
Varje gång du byter tiotal eller varje gång?
Yes.
Ja.
Och då, det är det då som kan landa i så här, är det verkligen så här mitt liv ska vara nu? Dels var det så här mitt liv blev, men också är det så här det ska vara nu? Och då kanske man är i ett mediokert förhållande, med ett jobb man kanske inte får ut hur mycket som helst kul av. Är det så här det ska vara? Och då kan det ju vara så att vissa skiljer sig för att uppleva liksom någonting starkare. Och man förstår också att livet, nu är jag vuxen. Det är nu det ska vara som jag ville ha det, liksom. Mm. Kan inte du säga, har du haft tydliga sådana där?
Ja, det har jag verkligen haft. Jag har haft mycket tydliga ålderskriser, tycker jag.
Ja.
Nej, men jag tycker det är, om man tittar på livet, hur det ser ut i att man liksom så här... man föds, man går i skola och så ska man skaffa sig ett jobb och så vad ska det bli för karriär, vad ska jag få för familj och liksom oron över det, man får barn, vad händer sen, och sen så står man där och så liksom, livet går igenom olika faser som är så, ja, som är så tydliga, och de sker alltid. Man får inte barn när man är 9 år gammal, utan man får det när man är över 20 och nästan 30 liksom. Man har inte sitt jobb för en bla bla bla, man är inte färdigutbildad för det. Så det är ganska självklart. Ja, och det är bara det att man blir så chockad över det själv, att man blir så här, åh vad dåligt jag mår, åh det är 30-årskrisen. Ja, men det är väl självklart, du står ju där och du är liksom, du har ännu inte fått några barn och du har ännu inte bestämt dig för saker och ting. Det är väl klart att du hamnar i en kris då. Och jag tycker också att just den här 40-årskrisen, det som var is that older is, det var så extremt tydligt. Och det var inte så här is that older is, utan det var så här, okej, nu vet jag vem, liksom, nu, här är mina 2 barn, här är den relationen jag lever i nu, här är det jobbet jag förmodligen kommer att ha ungefär.
På, allt liksom, det där här, man egentligen strävar efter, exakt. Familj, ja, barn, jobb.
Precis, ja. Det står man med och tittar så här, okej. Det är bra, det är bra, det var mindre bra, det är ganska bra, det är jättebra. Så kunde man välja, tyckte jag. Då kunde jag säga så här, men det där är inte bra. Och om jag inte ändrar det nu, då kommer jag ju fortsätta att leva med det. Och det vill jag inte, liksom. Mm. Men det jag tycker är viktigt, det är att när folk säger så här, ja, det är bara en ålderskris. Mm. Nej, det är inte bara, det är jätteviktigt. Det finns ingenting att skämmas för det, utan tvärtom. Äntligen har du kommit in i någon ålderskris och kan förändra ditt liv. Bra, grattis. Ja. Så borde man säga.
Det här. Nu börjar jag stamma. För det här är det viktigaste.
Och du pekar med fingret också.
Ja, det gjorde jag. Ja. Nej, men när sådana här känslor kommer, oavsett om det är när man är 30 eller 40 eller 50 eller 60 eller 70 eller vad fasiken det nu är, så den information som de här känslorna säger den är ju livsviktig. Och den information som säger det här duger inte, det här är inte bra nog, den innebär någonting skitjobbigt, nämligen att du har ett jobb att göra. Du har ett jobb att göra för att se till att ditt liv nu tar den riktning för resten av din tillvaro, ja, som du har. Ja. För om du inte gör det jobbet, om du skjuter upp det jobbet att ändra riktning på ditt liv så att du trivs, så kommer du snart att ha hamnat i ett läge där det här är för sent.
Ja, exakt.
Och det enda liv du hade, det använde du inte till att leva ett liv som du ville.
Nej.
Och det är så fruktansvärt plågsamt och så fruktansvärt jobbigt. Men jag tycker att det är lika bra att se den sanningen i vitögat. Sen kan det vara så att man inte är förmögen där och då just att genomföra de här ändringarna. För det kan finnas saker, man har inte ekonomi, man har barn som är i någon fas, man har liksom så här, men att man ändå ska göra sig medveten om det för att sen när man kan styra om sin tillvaro. Mm. Jag tycker det. Det ska inte bara viftas bort och säga att du har en ålderskris, för då kommer man att dränka den i sprit resten av sitt liv eller leva ett halvliv. Mm. Ta det på stort allvar när du känner sådana här känslor, för det är ditt liv.
Ja, och skäms inte för det heller, för det tycker jag också är en sån här.
Men varför skulle man det?
Nej, jag vet. Jag kan också känna så här, när jag blev ännu äldre.
Ja.
så liksom så här, ja, med det här med att jag springer och att jag är så här manisk i motion. Det är klart att det handlar om min ålder. Det är klart att jag är rädd för att bli gammal. Mm. Eller liksom, men å andra sidan så här, det är väl jättebra att jag gör det då.
Det är
så att
bättre
jag håller
än annat. Därifrån.
Ja, men det är det. Och för då kan man säga, det är den positiva sidan av att man börjar ta hand om sig själv, för att man är rädd att åldras toppen. Men jag kan nästan känna så här, ja, men det är en del som skaffar motorcyklar och ger sig ut på vägarna. Ja, varför inte? Det är ju en dröm du har gått och burit på, snart är det för sent. Ja. Så gör det nu medan du fortfarande kan och kan njuta av det. Så jag tycker så här, alla de där liksom, det som är lite för, ja, man ska skämmas och folk är lite så här nedlåtande. Ja, du har en ålderskris, gör det där. Ja, det har jag absolut. Mm. Och det är därför jag gör de här roliga sakerna, ja, som jag alltid har drömt om.
Det är därför jag vill vara extra snygg nu. Eller? Ja, det är därför jag vill, jag fattar. Ja. Jag vill läsa, det finns en, författaren Johan Kullberg har gjort en definition av kris.
Ja.
Som jag tycker är ganska intressant. Då har han skrivit så här. En kris, han definierar så här, att man har råkat in i en sån livssituation att ens tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för att man ska förstå och psykiskt bemästra den aktuella situationen.
Ja.
Alltså att allt man har kunnat innan
räcker inte till för att jag nu ska göra det här på ett bra sätt. Det glappet, där mår man ju lite dåligt.
Absolut.
Sen var det, jag har också kollat
men
på...
Men det är också så här, apropå Johan Kullberg och allt man har läst om psykologi, så att kris är utveckling. Det lärde jag mig i psykologi. När jag, men så här, och det är ju sant någonstans att de här kriserna, så här, ja, visst, det är en kris. Men det, om du tar hand om den på rätt sätt, då kommer du att gå framåt också.
Ja, absolut. Ja. Kris är inte nödvändigtvis utveckling, skulle jag säga, om man inte tar vara på krisen.
Nej, man måste
göra jobbet. Ja. Jag ska bara säga också att när vi i vår del av världen mår som sämst, alltså har minst välbefinnande, det är den åldern är för män 45 år och för kvinnor kring 47 år. Då mår vi som sämst.
Jaha. Ja, varför då?
Jag skulle kunna gissa att det är för att många jobbar mycket, har barn, har föräldrar som åldras, att det blir för hög press. Sen ökar välbefinnandet efter det.
Ja.
Så det finns hopp.
Ja, det är kanske inte så konstigt, men det är på något sätt som att den här 40-årskrisen är klar då. Man har gjort det man tyckte att man kunde, men man kanske inte har gjort tillräckligt heller.
Nej, men jag skulle snarare gissa. Men det kan ju vara så att 40-årskrisen inte ledde till att man gjorde någonting.
Nej, jag menar det, precis. Ja.
Men jag skulle nog snarare gissa att det kanske är den hårda pressen.
Ja.
Fast det vet jag inte.
Nej. Men är det inte också så att kris, eller det är inte som att det är självklart, men blir kriserna lättare och lättare att hantera ändå på något sätt? Att när man var 30 var så starkt och 40 blev mindre starkt och 50?
Håller
du
inte
eller?
Med om det, tror jag.
Hur känner du nu då? Liksom? Är det...
Jag tror att varje ålders hopp har sin egen kris. Beroende på att man närmar sig döden. Usch, men det är det man gör.
Ja.
Jo, det är väl lika bra att säga det ifall du inte visste det. Nej, men då, det handlar ju om att, okej, nu har jag ännu mindre tid kvar. Hur vill jag då? Jag kanske måste överge vissa drömmar nu som är helt hopplösa. Kanske måste överge dem för att få det näst bästa åtminstone. Det var någon som sa så bra att liksom, stirra dig inte blind på den journalist du skulle... Nej, stirra dig inte blind på den journalist du vill vara så att du missar att vara den journalist du skulle kunna bli. Var det krångligt sagt?
Ja, det var krångligt, men jag fattar.
Ja, du fattar. Ja, för att jag menar, om du hade drömmen att bli något stort inom idrott, men det är kanske dags att överge den nu, för då kan du bli något stort som du, din näst högsta dröm. Liksom.
Ja, nej, men absolut, och framförallt att man inte ska se vad missade du, utan vad kan du göra nu överhuvudtaget i ditt liv? Liksom. Mm. Känner du krisen nu?
Nej. Absolut inte. Men jag är ju petig med att, för det kan jag också tro, att om man inte har gjort jobbet under sina tidigare kriser så kommer de ju att ackumuleras.
Ja, så kan
det blir
vara
en stor sak man måste göra. Nej, men för mig är det nästan som en hygiensak. Sen är det inte så att livet är en dans på rosor alltid, men jag känner mig tillfreds med mina val. Ja. Det måste jag säga. Och val är alltid plågsamma på ett eller annat sätt. Men jag minns jag tror att jag hade en lite försenad 40-årskris, för det var så mycket överhuvudtaget. Men den var väldigt tydlig så här. Står jag för det här sättet att leva? Mår jag bra i det här? Och det blev nästan som att nej, men jag mår inte bra i det här. Och tyckte att jag åtminstone skulle ha rätt att må bra. Det kan man ju ha rätt att göra.
Ja, just det. Ha rätt. Men liksom det, du gjorde någonting åt dig själv. Du kände att nu måste jag se till att...
Ja, det ledde till separationen.
Ja. Ja, okay.
Ja. Nu har vi varit väldigt existentialistiska idag.
Ja,
det tycker jag är bra.
Ja, absolut. Ja.
Nu ska du prata om hur man ska hantera människor som är... Du ska ge ett råd.
Ja, det ska jag göra. För att jag ja, det är så här. Det händer ju ibland att jag hamnar i situationer där jag är tillsammans med en annan person som är vrång eller liksom sur och arg. Och
du är tillsammans med en annan person?
Det är inte dig. Jag pratar inte om dig.
Nej, men du är tillsammans med...
Men så här, i ett sällskap är det en person, kanske en dominant person som är ganska så här tvär och sur och aggressiv eller bara sur.
Mm.
Och jag tycker oftast de kan sätta en väldigt stark prägel på ett sällskap också.
Absolut.
Ja. Och liksom både i yrkeslivet och i det sociala livet så blir det liksom så här, man går lätt in i det där. Alla andra går lätt in i den där vrångheten och försöker parera den.
Ja.
Och då tycker jag bara att man ska tänka på så här, okej, kliv ut ur den där bubblan, det där sällskapet, och tänk, den här personen som nu har den här vrångheten eller surheten, det är nog för att den mår dåligt, eller liksom det finns skäl till att den reagerar på det, den reagerar utåt med aggressivitet när den är ledsen eller mår dåligt på något sätt.
Mm.
Om man tänker det först, så tänker man så här, okej, nu måste jag kliva ur den här bubblan av surhet och göra något annat för min egen skull. Jag måste försöka vara positiv, glad, leva i den liksom känslan jag själv har. Alltså, förstår du, försöka vända det där, om man bara får vara i det själv liksom, så ställa sig vid sidan av eller prata med någon annan om någonting som är roligt. Därför att jag tänker så här, att det, man kan ju försöka få den här personen också att så här, inte vara sur och vrång.
Men det låter som ett klassiskt hustrugöra, att göra den vrånga mannen nöjd.
Det är mycket möjligt att det är ett hustrugöra, i så fall skulle jag berömma alla hustrur som har klarat
av det. Jag skulle vilja säga
ja.
Sluta genast med det, för det är ju så tråkigt.
Ja, absolut.
Det är en hemsk livsuppgift.
Ja, men det är också så här, om du skulle ge dig in i en diskussion och säga, nu får du sluta vara vrång.
Mm.
Då kommer du bli garanterat en konflikt som blir tråkig till slut.
Ja.
Och den kommer inte leda till att bli bättre. För att jag tänker att om man bara kan separera sig från det där och säga, det beror inte på mig, jag har inte med det att göra, jag måste få fortsätta ha roligt. Om jag inte kan få den andra personen att bli glad, då skiter jag i den. Då behöver den inte vara med i det här sällskapet.
Men pratar du då om, du pratar inte om en partner till exempel.
Det skulle du kunna vara också. Men jag tror att Är man två, så är det lättare att säga, vad är det med dig, hur mår du? Liksom, men om man är ett sällskap där man ändå ska vara liksom social på ett annat sätt, då kanske inte kan ta upp saker och säga, hur mår du?
Mm.
Då kan man åtminstone försöka ställa sig vid sidan av och kliva ut ur det där och inte gå in i liksom, att man måste spela med i vrångheten. För jag tror att det blir bättre för en själv och för övriga sällskapet, och i bästa fall så kan man få den här personen att vända också. Att känna att men det kanske är bra, det kanske är lättare att vara lite glad.
Ja. En person som agerar så där ofta kanske får poäng på det. Nämligen att den får uppmärksamhet och folk som tassar omkring. Och
exakt.
Den kanske trivs med det.
Ja.
Det skulle man ju, men min tanke blir ju att umgås inte med en sån. Men ibland Nej. Måste man ju göra det av yrkesmässiga
skäl. Exakt,
fäl.
Precis. Mm. Ja, det är klart att i förlängningen så kan man ju säga så här, om det är en person som är på det sättet, så var inte med den. Men jag tror att, för jag kan också känna att det är människor som man känner som hamnar i sådana tillstånd ibland. Så man vet egentligen att de är assköna och jättehärliga. Det brukar vara jätteroligt. Men nu tar den här personen plats på det sättet.
Ja.
Då kan man också behöva så här, oh, okej, nu ställer jag mig vid sidan och tittar på. Han eller hon mår inte så bra.
Mm.
Det kan inte jag åtgärda genom att vara lika sur och vrång själv.
Nej, det behöver inte provocera dig personligen,
nej,
menar
nej, precis.
Mm. Jag blir väldigt provocerad av sånt.
Av
människor som, jag blir ju tyvärr det, jag blir provocerad av det.
Av folk som är vrånga och sura.
Nej, men av folk som tar plats med osköna känslor på andras bekostnad.
Absolut.
Det tycker jag är jobbigt.
Och hur reagerar du då?
Nej, men jag vill be dem dra åt helvete eller vill ställa
styr.
Jag säger inte att jag gör det.
Nej.
Men jag vill, ja, hur reagerar det? Beror såklart på situationen. Är det en jobbsituation så... Nej, det är inte mycket att göra. Det beror på sammanhanget naturligtvis. Är man ensamma så kan man ju göra någonting åt det.
Ja, det kan man, absolut. Mm. Men jag menar, men det är också, jag tror också att, det är, att man blir provocerad. Att man vill ge igen eller liksom be dem dra åt helvete. Det är liksom det värsta man kan göra. För att det kommer inte att leda till någonting bra.
Nej, absolut inte.
Mm. Och jag tror också att man verkligen ska vara vaksam på att inte kliva in och tycka att man behöver delta i den där dåliga stämningen.
Nej.
Det, för det tror jag det är lätt att göra också. Att, okej, nu var det så här. Vi skulle vara lite sura idag. Okej, då är vi det.
Mm.
Det är liksom första steget bort ifrån det.
Mm. Jo, men så fick jag göra när jag jobbade på en... När jag var chef på en enhet, om jag säger så då. Där man hade poäng på att säga på att vara lite lidande.
Mm.
Då bestämde jag mig att det passade mig absolut inte. Och den strategin skulle jag heller inte ha att falla in i det.
Nej.
Och till slut så kan man ju vända det där då.
Ja.
Att det är inte poäng på att vara lidande, utan Precis. Det är poäng på att vara glad.
Ja, exakt.
Och ställa frågan, är det någonting som är bekymmersamt? Kan man då fråga den som alltid sitter och standardlider? Då måste ju den ändå sätta ord på det till slut.
Standardlider. Sluta standardlider. Det är bra, vi ska vara standardglada.
Vi höjer standarden.
Mm.
Ja.
Ja, det var mitt råd för den här veckan.
Ja, och då rundar vi av med det.
Mm.
Och säger att vi är tillbaka om en vecka. Och ni får jättegärna höra av er till oss. Skriv till info@skilsmassopodden.se. Men också på vår Facebook-sida. Följ den så finns det, så kommer info om nya avsnitt och sånt där.
Precis.
Ha det så bra.
Ha det bra.
Hej då.
Hej då.
Hej då. Skilsmässopodden produceras av Makeover Media. Och vår bok kan du köpa i bokhandeln och på nätet. Och boken heter Lyckligt skild. Hitta den kloka vägen före, under och efter separationen.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.